Och Vrigsta hembygdsförening har som gäst före detta borgmästaren i Sigtuna, Gustav Dahl, som är född i Sunneby Norregård 1890 och som ska berätta om sina minnen från sekelskiftets Vrigsta.
Ja, när den energiske hembygdaren Stig Mars ringde till mig i Sigtuna och frågade om jag ville komma och berätta någonting om Vrigsta här i hembygdsföreningen, så kände jag det som ett mycket stort hedersuppdrag, och jag blev väldigt allvarligt sinnad ett ögonblick. Så sa jag det: hur långt tillbaka ska jag börja? Vid vikingatiden, frågade jag. Nej, sa Stig, det räcker om du börjar så långt tillbaka som du minns själv. Nåväl, då börjar vi i Sunneby Norregård, för där är jag född, 1890. Och far han arrenderade Sunneby Norregård för att lönen till en länsman på den tiden, den var 900 kronor om året, 600 kronor i tjänstgöringspengar och 100 kronor i expenser. Det blev 1600 kronor. Då måste de ju skaffa sig lite extra vid sidan om, och då fick han ju en billig bostad när han arrenderade Sunneby. Det var en trevlig gård och trevlig bostad och alltihopa det där. Ja, där, den första bekantskapen där i Sunneby, Norrbotten, det var grannen Kalle Rundqvist. Han var väl ett par år äldre än jag, men vi var mycket tillsammans och vi var goda vänner hela livet så länge han levde. Jag tror att det första jag kan erinra mig utav vårt sammanträffande, det var en dag, en sommardag. Solen lyste på verandagolvet och då kommer Kalle Rundqvist med en havreax, och så vänder han sig om och gör någonting med det där havreaxet, och så säger han till mig: hördu, vet du att havrekorn kan krypa? Nej, det kan de inte, säga. Och det kan de inte. Och så la han 4 stycken eller 5 stycken havrekorn på verandagolvet i solskenet i rad så här. Och jag måste vara mycket, mycket liten, för jag la mig framsyta för att se på det där undret. Man är väl bara liten när man lägger sig framsyta, antar jag. Och tror ni mig eller inte att de där 4 kronorna kröp allihop utan ett. Och jag trodde ju inte mina ögon. Men sedan så berättade ju Kalle för mig hur han hade gjort. Det är ju så att på vissa havresorter så är kornet, eller rättare sagt skalet på kornet utdraget i ett hår eller ett borst eller någonting liknande. Han hade stoppat några sådana där i munnen och blött upp dem och böjt det där borstet, och sen han lagt dem på verandagolvet, och när solen lyste på dem så raknade det där borstet och då rörde kornet på sig. Det var en mycket billig och trevlig leksak som jag sysslade mycket med sedan. Det kostade inte så mycket det där. Då har man nog inte varit så hemskt gammal när det hände. En annan sak som också är från tidigare tiden, det var ju det att man hade inte som nu för tiden radio och tv och sådär. Ja, jag har ingen tv än förresten, för det hinner jag inte med. Men radio har jag. Då samlades man på kvällarna i matsalen i Sunderby. Hela familjen, kan man säga. Kring matbordet, och så hängde det en fotogenlampa i taket över matbordet. Och så läste någon då en saga eller någonting för barnen. Och när föräldrarna var borta så fanns ju en barnflicka naturligtvis som läste den där sagan. Och då minns jag en gång, det var en flicka, jag vet att hon hette Ida fast. Så började, och jag sa: nu ska du läsa en rolig saga för en gångs skull. För det var så tråkiga alla andra saker, tyckte jag. de var så hemska med häxor och grejer. Utan läs någon rolig sak, sa jag. Någon rolig sak. Ja, sa hon, jag ska få titta lite grann här. Så läste hon med fingret sådär. Så du kan väl titta på sidan. Hur det är, om det är roligt eller inte. Jag måste läsa rad för rad, sånt. Det behöver du inte göra, sa jag. Jag trodde nämligen då måste man vara hemskt, att man kunde se på en sida i en bok med en gång hur allting var det innehöll. Liksom det som man ser på en tavla, att det är ett landskap eller en häst eller någonting. Det trodde jag att man kunde göra när man läste en bok också. Det kunde man tydligen inte göra, men det ville jag inte tro då. Så jag var ovän med henne en hel vecka innan det gick över. Och jag förstod det. Man växte upp bland djur och man blev ytterligt förtrogen med djur som barn. Jag minns att alla möjliga hundar som sprang omkring spannade och tog om halsen och de slickade den i ansiktet. Jag minns att jag har mycket obehagliga minnen av det. En hund som slickade mig i ansiktet. Sen hade vi en hund, en stor en, som vi alltid höll om halsen och som vi lekte med. Vi hade kor och hästar, jag hade en hingst, en liten svart ettrehingst som stegrade sig och levde till den mildaste jag. Och den beundrade vi mycket, det där djuret naturligtvis. Vi stod alltså djuren nära. Det är ganska konstigt att barn gjorde det på den tiden. Man stod ungefär på samma nivå som de gjorde. Olika avseenden, ansåg jag, för det var förtjusande med allt sånt där. En annan sak som var ännu mer storartad än allt andra, det var fars ångbåt, ångbåten Alf. Ingen annan ångbåt har någonsin trafikerat de här vattnena, endast Alf ångbåten har gjort detta. Den där båten, själva skrovet, det gjorde far och en snickare själva. Den var ungefär 8 meter lång, skulle jag tro. Och maskineriet kom från Moheda och monterades in utav smeden Kalle Wink. Och Kalle Wink, han var så förtjust i den där båten så han kunde inte lämna den på sommarkvällarna, utan han inredde en sovplats i fören på den där båten. Och det var ju alltid lite nästan. Och sen gick det lite sönder där med manometrar och rör och kranar och grejer. Så han måste vara där och laga och putsa, och han gick där med trassel så vi fick den och sådär. Och då när han låg över i båten så måste han ju ha mat hemma också, och åt han hemma hos oss. Och då minns jag det att jag trodde att Kalle Wink var omätligt rik. För det var ju så att när vi andra fick ett ägg till frukost, så fick vi nöja oss med att strö lite salt på det där ägget där i år. Men Kalle Wink, han tog en smörkladd och la på varje tugga. Och då tänkte jag det, att har han sådana livlystiga vanor hemifrån, så måste han ju vara kolossalt rik. Ja, en annan som jag trodde var ännu rikare, det var Klocke Johan. För han hade ju tullat väst, en sannhetsväst med gula prickar och hår. Och det tänkte jag, det har nog bara rika människor. Den värdade jag som undermänniska som rik idag. Han var inte rik tyvärr. Nå, den där ombåten, vi måste återvända till den. Det var ju så att vi hade ganska flitigt umgängesliv på den tiden. Och riksdagsvännerna blev utbjudna till Sunderby på någon liten. Och då hämtade far gästerna med den där båten. Och jag gick igenom vattnet där då, till Kroksjön och Lundvångssjön. Och så måste han ju se upp i ån. Och stannade där vid Hultqvisten där spången är. Där blir det ju stenet och grönt, så då kommer inte längre. Och då inte gästerna stod på stranden där, så måste man ju signalera på något sätt att båten hade kommit och det skulle skynda sig. Och då minns jag alltid att Kalle Wink, han var med då naturligtvis, så såg till att allting fungerade. Och han sa, ja, vi får inte vissla för länge, för då går ångtrycket ner, så det är igång. Så vi visslade några korta små signaler, så det tog inte så mycket ånga. Och så återvände man då Och då var det ju så att det stannade då och då den där båten. För att det var så mycket sjögräs på sina ställen. Så det snodde in sig i propellen. Men det hade Kalle Wing konstruerat en krok. Så han kunde lägga sig baken där och så fiska upp det där sjögräset då. Nå, så var det ett hinder på vägen. Och det var där strax nedanför Lundholmen. Så var det någonting som kallades för, vad det hette det där? En liten, vad heter det? Stockarna heter det. Där kunde inte båten gå under. Men det hade Kalle Wing förutsett. Han var klok den där. Han hade konstruerat det så att man kunde fälla skorstenen. Precis som atlantångare gör. Kommer till låga broar och sådär. Och då bottnade röken ut genom den där korta hålet så alla blev alldeles sokiga i ansiktet. Ja, vi var framme vid 1897 ungefär nu. Det var Stockholmsutställningen. Det var den finaste utställningen. Åtminstone säger de det som var med på det. Sedan har ingen utställning i Stockholm och ingen annanstans heller förresten var så magnifik som 1897 års Stockholms utställning. Då reste föräldrarna till denna utställning. Och det var deras första resa till Stockholm. Och det var nog fler från riksdagen som reste till den där utställningen. I varje fall minns jag att vi tyckte det var hemskt tråkigt när de reste. Men vi var glada när de kom tillbaka och hade så lite presenter med sig. Bland annat hade de en liten bok, ungefär hälften så stor som det här papperna. Lite styva blad, och man kunde bläddra så här fick i den. Och då var det så att på första sidan så var det ritat två pojkar. Den ena stod lite framåtböjd och den andra gjorde sig redo att hoppa bort över den där pojken. Det var ritade som svarta silhuetter. Och när på varje blad så hade den där pojken som skulle hoppa ändrat lite grann på ställningen, benen och rörelserna. Och när man bläddrade riktigt fort så här, så såg man pojken hoppade och kom över den andra pojken. Det var alltså levande bilder, en föregångare till filmen. Och det hade ju mycket roligt med den där. När jag kom hem nu idag till min syster Marie som är här, så frågade jag, har du möjligen kvar den där lilla boken som jag hade så roligt med för det? Det där pojken som hoppade med, det hade hon inte. Men det var mycket, det hade vi många år den där och den var väldigt synen. En annan sak som nog var typisk för den tiden, det var det att vi två bröder, vi har aldrig gått i någon folkskola här i Riksdag. Vi hade privatlärarinna. Och det hade andra familjer också. Men det var berodde därpå att om föräldrarna tänkte att barnen skulle in i någon storskola eller vad heter det, elemental eller vad, i någon stad, så måste man kunna tyska. Och det lästes inte i folkskolorna på den tiden. Och därför måste man, om man planerade för barnen, så måste man tänka på att de måste kunna tyska lite grann i varje fall. Och då hade vi alltså lärarinna då flera förresten, det var i många år där på. Och så kom han då in i så småningom i skolan. Tack vare det där då att man kunde välja tyska. 97, det var alltså utställningen. Men det året flyttade vi också ifrån Sunneby och fram till Riksdagen. Och det var på nyåret. Jag tror vi reste fram här nu i januari månad 1898 skulle jag tro. Och Viktor Nydahl fick jag sitta vid sidan av när han körde det sista flyttlasset ifrån Sundby norrut. Och Nydahl kom ju så småningom också. Viktor var nästan vid grannen med oss. Och han var ju också en av våra gamla vänner liksom vi. Karlsson. Sunneby tiden. Ja, det är Sunneby. Vi talar om Klocke Johan. Vi hade ju många andra trevliga människor där ute som Johan Kvist. Och vi hade pojkarna och flickorna Hägg. Och vi hade, ja, vi hade många andra där också. En mycket snäll pojke som heter Axel Kolunden. Som vi talade om just här, en gammal kristenbo och jag. Axel Kolunden har rest till Amerika sedan. Och vi skrev brev till varandra i ett par års tid. Det var så goda vänner och jag. Ja, vi kom alltså fram till riksdag och flyttade in då i någonting som på den tiden kallades för Gustav Sjödska gården. Det är gamla bank, Sparbankens gården. Vi flyttade upp i andra våningen där. Och i bottenvåningen där bodde ju ägaren, det var kaptenskan Gustav Sjöd, som för alla i gården tilltalades hennes nåd. Och så var det i bottenvåningen fru Leidenfrost, hon var 90 år eller någonting. Ganska aktningsfull ålder tyckte man då, det tycker jag inte som är väldigt nu måste jag säga. Och så bodde där Jonas, eller Göde, i gården. Och så bodde Vaktare Lisa. Och jag återkommer till dessa intressanta människor så småningom. Men allra mest intressant var ju Gustav Sköld. Bara namnet är ju något mystiskt med. Gustav Sköld. Det låter någonting. Hon hade varit gift med kapten Gustav Sköld. Denne kaptenens farfar hette Helikius. Och det var han som hjälpte Gustav den tredje att göra revolution. Eller så redan misstaget var det. Han gjorde, började en uppror nere i Skåne var, när Helikus var befälhavare för en truppavdelning där nere. Och det var redan misstaget, men det lyckades han. Det var ofta misstag. Så var det var ju redan detta var ju intressant. Och när man kom ner och hälsade på i Gustav Sjödska hemmet där nere i bottenvåningen i huset, så var ju varenda sak som hon hade tydligen sådan som de hade fått en gång utav Gustav den tredje. För han överöste ju den där Helikius med gåvor och adlade honom. Han fick inte heta Helikius längre, han skulle heta Gustavs sköld. Han hade adlat en sköld åt honom Gustav alltså. Han fick inte bara pengar, han fick ett stort gods också. Och han fick lösören, han fick allt möjligt. Och allt hade gått över händerna. Det fanns ingenting kvar mer än dessa gamla fina möbler och saker som gamla kaptenskan då hade. Vad vi då undrade särskilt där nere hos kaptenskan. Det var ju en stor spegel med en skulpterad ram utan äkta silver. Den tyckte var fin. Fast man kunde ju inte spegla sig i. För det glaset var aldrig brut och dag. Men det var vatten i hennes allra spegeln. Så berättade hon ibland om sina olycksöden. Hur släkten hade gått illa för dem. Och allt hade gått från hur händerna. Godset och gården hade vi måste sälja. Och allt annat hade också gått förlorat. Och man frågade vad det berodde på. Så tog kaptenskan fram ett mycket, mycket vackert halsband utav stora, fina granater. Och så föll tårarna över hennes ansikte och så sa hon, det är detta olycksbringande halsbandet som är skuld till alltihopa det här. Ja, men så vi ger bort det halsbandet åt en ovel. Vi kan väl inte ge bort någonting som medför sådan olycka. Och så behövde hon då halsbandet. Jag tror att det är på ett museum någonstans nu. Ja, sedan bodde ju då i bottenvåningen också denna gamla så Leidenfrost. Hon hade varit gift med en apotekare som heter Leidenfrost som hade ägt Kranagården här en gång i världen. Och den gumman, hon var ju 90 år minst tror jag. Och hon hade en trotjänarinna som heter Lena som bakade det mest underbara vetebröd man någonsin kan tänka sig. Det var så fullt med ägg och grädde och uppgäst och fjäsmitt och vad det heter allting så det var alldeles så väl fint med det. Och det gick hon omkring med smakekakor till alla i gården. Bland annat då till Jonas. Nåväl, Jonas, ja. Han var gift med en som hette Kristin och de hade en son som hette Vigos. Han var jämnårig med oss, något äldre kanske, han visste. Till Amerika sedan. Nåväl, det är Jonas i alla fall. Han hade en hund också som hette Hector. Och nu kom jag in på det där djurlivet igen som var så intressant när jag var barn. Det hunden var vi också. Några vänner med oss hör om halsen och sådär. Och Jonas, han var van egentligen, det gick han verkligen. Jägaren sa han själv att han var. Men några jaktmarker hade han ju förstås inte, men det spelade inte så stor roll egentligen. En bössa hade han lagt. Han var klädd i någon slags hög, skaftade kängor, snörda fram till. Och på huvudet hade han en bredbrättad hatt med en kullande inmyt med två nyp här. Det var precis det som soldaterna hade i inbördeskriget i Amerika. Han hade varit i Amerika och antagligen köpte det på någon militärlig organisation eller någon. Han såg ut som en liten amerikansk soldat alltså. Och då frågade de honom vad han hade gjort i Amerika. Ja, pepprat indianer. Det är intressant det. Och sedan så fick man ju lära sig mycket ut av Jonas. Bland annat hur man skulle bli 90 år som fru Leidenfors. Det är väl ingen konst, sa han. När mannen har ju varit apotekare. Och när han dog så fick hon en stor burk. Ja, det var så här stor, sa han. Med arsenik. Och då ska man ta så mycket som går på en lillfinger. Och ta varje morgon. Så får man inga sjukdomar, ingen smitta, ingenting. Man blir fullkomligt åldrandet upphör eller någonting i den vägen. Och vi trodde ju att det var svårt att skaffa så där mycket. Kanske ni, men det gick så han, det skulle man kunna göra. En annan sak som han hörde att vi gjorde hemma, att vi borstade tänderna. Det var vi ålagda att göra på honom. Det avrådde han på det bestämdaste. Varför har man den där gula skyddande hinnan på tänderna? Den ska ju skydda, den ska man inte borsta bort. Dumbomar sa han att vi bär åt det. Ja, sen bodde ju också i ett hus där så bodde hon och vaktade Lisa. Hon var en gammal snäll människa. Hon gick bort igen. Jättefång hus. Och var hon hette vaktade Lisa, det var det där på att den där vägen mellan Rydstad och Stockaryd, den byggdes ju på enskilt initiativ en gång i världen. Jag tror nästan att den här Runstedt var med för det där. Eftersom den var byggt på privat väg så tog det ju avgift för de som åkte där. Så det var en bom någonstans, en grind eller någonting. Och den skulle Lisa vakta och ta upp avgiften då för det där. Och det gjorde hon i många år. Och sen när de då tog bort den där bommen så behövdes hon inte längre och då flyttade hon ner till gården där. Så det var ju trevlig att träffa alla de människorna. Och allra mest trevlig var ju att träffa Vigolf, sonen till Jonas. Det var ju inte något lämpligt sällskap egentligen för unga pojkar, det måste jag ju säga. Han kunde allt. När det flög en duvflock över, jaha fan, det är Lundholmens duv. Då kom det en annan flock, det är Lindgrens duv. Han kunde lägga ut snaror i skogen, då blev han ner på det där. Och visste precis vad han skulle ställa dem för att det skulle komma och fånga ett djur. Han kunde lägga ut saxar och allt som det kunde. Allt som det kunde. Han lärde oss mycket, måste jag säga. Ja, andra pojkar här på den tiden, jag vet inte om det finns någon här eller någon ättling till dem kanske. Ja, det var ju doktor Lindgren när vi två pojkar. Som var jämnåriga med oss och vi gjorde mycket tillsammans. Och så var det ju då pojkarna Ek, David och Karl och Josef. Ek, vi var ju mycket tillsammans med också. Men Josef, han var så mager och ynklig på den tiden. Så han vann alltid ett pris som vi satte ut. För den som vågade gå första gången över det nyfrusna hästarstämmet. Och det var fullkomligt livsfarligt. För det virvlade ju alltid vattnet där, så det blev ju. Det var ju så tunt som ett papper i sig. Men det kunde Josef gå på som ett vis. Och så fick han då, det var en liten penningsumma. Inte så stor kanske, men han var glad i alla fall för det. Sen övriga här så hade vi ju en som vi var mycket förtjusta i, så var det ju John Lindblad. Det var en mycket snäll gosp där. Jag minns en gång på Kristinefärs dag så mötte jag honom på vägen här borta vid Grällhavsen, hade sitt kopparslageri. Och då kom John Lindblad och grät på vägen. Han var känslig med folk. Och då sa jag, varför gråter du, John? Jo, sa han, jag har råkat stå ihjäl en sädespärla. När jag kastade ut med spöt i pillekroken så kom en sädespärla i vägen och hon dog. Och nu, jag kan inte låta mig gråta, jag måste gå. Så gick han. Jag vet inte om pojkar är så känsliga nu för tiden. Men det vittnar väl om att det var en mycket hygglig och snäll pojke. Ja, sen var det ju då när David Damberg, han var ju också, jag hörde ju till dem där, så det var ihop med Riksdagen på kvällen och skojade. Pojkarna Lundberg, Magnus och Otto var ju med också. De var inte allvarliga sinnade de där, men det var snälla också. Pojkarna Selén, skolärarens pojk. De återkom jag till lite längre fram också, men vi var ju mycket tillsammans. Det var glada gossar. Trevliga gossar, musikaliska och sådär. Så var det en som hette Janne Grell, han var också med och lekte med oss ibland inne på, ja, vi var på Götterögården, på Vännet där, hemma i gården och så vidare. Så var det pojkarna Westberg, Sven och Hugo. Sven kom jag tillbaka till så småningom i föredraget. Jag återkommer till den med djuren. Tänk att vi kunde på avstånd se på hästen när vi kom och körde med timmerlass eller med lättskjuts eller vad som, vad det var för en människa som körde. Människan kände vi inte så väl till den här hästen. Alltså den här är från Kravamålen och den här är från Knusbåten och den är från Bjällebo. Och det såg man genast på hästen. Så vi sade och trappade hästarna och det var mycket bra då. Ja, det var inte bara hästar och hundar och kor som vi var vänner med. Vi hade en tam abborre också. Som när man gick ner vid hästarsvämmet där så kom han alltid fram och gapade och skulle ha mat. Jag tror att han hörde på stegen att det var någon som kom och han hade lärt sig det där då. Så han rusade till och gick ju vaktade med så att inte folk metade upp honom. Han fick fördela så och så och så. En annan liten djur också som vi beundrade mycket, det var den lilla fågeln Strömstaren, som alltid satt på den där ön som är där nedanför Rom, Brunstedts ö som vi kallar den för. Han satt alltid på änden på den där ön och till och med i 30 graders kyla på vintrarna så sjöng han den där lilla fågeln, den där liten svart fågeln med vitt bröst. En liten förtjusande fråga. Jag undrar om det finns någon kvar. Finns det en ättling av vår gamla fåg? Det här är en åbron. Åbron, det var någonting. Det var intressant. Vi tyckte den var så helt vacker. Och jag säger än idag, det får ni förlåta mig, den gamla riktiga bron som fanns. När vi kom hit så var räckorna på bron vid varje sida. Det var stockar som låg på stenar, stod så höga stenar, utmed sidorna på bron. Och de där stenarna, de var alldeles lösa, så man kunde rutska på dem sådär. Och när då man skickades att köpa någonting i någon butik så hörde det till att man skulle gå balansgång. Och det där stockarna. Och det fick inte föräldrarna se. För då hade de varit riktigt rädda. Men det är vi klarar allting sånt där. Valven under bron. Ho vad det hördes vackert när man sjöng. Det ekade var som alla fina som man kan tänka sig. Där rodde man när man var ung. Och hade någon vacker flick i båten. Och hade små hemliga förlovningar till och med. Jag minns att man köpte ringar på marknaden för 25 år stycket. Man blev alldeles grön på fingret efteråt. Vi ägade de där rackarna. Band man ihop de två ringar då med lite drött band och stoppade in mellan de där stenarna. Och så åkte man dit sen och återupplivade då den där hemliga förlovningen. Det var ju inte så länge kan vara det. Och det var ett liv omkring den där bron. All trafiken skulle ju gå över där. Alla människor skulle passera. Och så mycket hästar som de vattnade. Där nere där och där är en blomsterkiosk nu. Då åkte de ner alla människor som kom. Och det var en kolossal trafik på den tiden. Med hästar. Där skulle de vattnas. Och det var ju fint och gott vatten på den tiden. Man kunde stå på bron. Och lyfta sig mot de där rangliga räckorna. Och följa virvlarna. Tills man blev riktigt yr i huvudet. Och det var mycket lugnande det där, måste jag säga. Allra mest intressant var det när det var översvämning. Då tänkte man, nu åker bron. Nu åker bron. För det var ofta i islossningen på våren. Och det kom stora isflak seglandes. Vattnet rann över bron ibland på sina ställen. Och isflakarna kom och dunkade in. Och folk sprang ifrån bron och tänkte, nu åker bron. Det gjorde den inte. Men en gång minns jag. Det var största isflak jag någonsin har sett i år. Och det var så stort. Så att på det isflaket låg en fullvuxen gran. Och det skulle få törna emot bron. Då gick jag av bron också. Men bron nu. Och isflaket gick väldigt små bitar så små. En annan sak som vi kom att bli lite ovär om här bland pojkstaren. Det var frågan om det fanns botten i hästarsämmet eller om det inte fanns botten. Jag trodde det var så djupt så det inte fanns någon botten. Jag höll på dem och sa att det finns ingen botten. För jag hade bundit ihop två långa mesbe en gång och rott ut och skulle försöka och nå botten. För det fanns ingen botten. Och det var en del som sa att det är dömd, vilket gör det finns botten. Då frågade jag Jonas. Nej, sa han, det är botten nu. Så då hade jag alltså bundit. Vi var goda vänner också och vi pojkade med alla de här hantverkarna som fanns i riksdag på den tiden. Det var ju så mycket, mycket hantverk. Hur många smeder fanns det? Jag kan det inte ha talat om. Och urmakare fanns det. Finns det nu också kakelundsmakare. Skräddare, skomakare, gardare var inte positivt. Bagare, glasmästare, sömmerskor. Ja, glasmästare. I allén, som går neråt utmed ån och upp presskontoret. Där hade ju den glasmästaren, glasare Johan. Sin verkstad. Det var en gammal man. Hans dotter var gift med patron Johan Ek. Och det gjorde det att han inte glasade. Johan hade så mycket med glasmästeriet att göra. Så fick han hjälpa till med diverse som kunde höra till Johan Eks butik. Och en gång när vi var där uppe, det var Carl Ek och jag och en pojke till. Det var så att vi berättade att den här glasmästaren, han var lite mystisk den där. Han hade en lönngång i sitt hus så han kunde ta sig upp och ut och ner genom den där gången utan att någon visste hur det gick till. Vi kom upp till honom, den där gamla glasmästaren, och då sitter han på en stol där och hans fru sitter på en stol där mitt emot varandra och så hade en stor kaffesäck mitt i. Och så hade vi ett lerfat där. De satt och plockade bönor för bönor ur den där kaffesäcken. Alla svarta bönor kastade de in. Den burken, alla riktiga bönor i den. På det viset fick patron Ek två sorters kaffe. En dyrbara och en enklare med svarta. Jag tycker det var väldigt tålamodsprövande att hålla på med det. Det gick den. Ja, hantverkare, här fanns ju större inrättningar för en del också. Här i färgeriet, med det många, många arbetare, jag är ju jättegivargården. bryggeriet hade vi. Det var också folk som arbetade. Och apoteket hade vi. Han hade anställda där apotekaren. Bland annat hade han den här soldaten, eller korporalen, Lantz från Slättsjön. Och det var så att apotekaren då, Berge, han gjorde mycket medicin själv. Det gjorde han förr i världen. Och bland annat så gjorde han då sockerdryck och limonad själv också. Och till allt det här så behövdes det ju kryddor. Och det skulle krossas i någon stor motel. Och då hade vi en apoteksmotel, den var stor som en köttklocka. Fast en avgivänd alltså. Och den med en stor stöt. Och det stod den där Lantz på stöten. Och eftersom det var stor som en köttklocka så lät det som en köttklocka. När han stötte i den där motorn. Och det medförde att alla hundar, nu är jag tillbaka i djurlivet igen, alla hundar började yla. De tog ju inte det där ljudet utan malmklass. Men då visste vi i alla fall att nu hade han gjort betyder till då, låt oss säga, sockerdricka. Och då var vi inne och fick och blev bjudna på det och så smaka på det alldeles fest och fint. Det var hemskt gott det där. Ja, vi måste ta lite mer om djurlivet. Den här apotekaren och hans fru, de hade inga barn, men de hade en hund som heter Gay. Och det var den hetaste hund jag någonsin har sett i mitt liv. Han fick bara god sak. Oxfilé och leverpastej och rysk kalvran. Tog jag inte att hit, men han möjligt gott till den här dagen. Han blev så hemskt. Och fick hjärtfel, kan jag säga. Och han avled så småningom med hunden. Och de sista dagarna han levde så måste han skötas ut av en sakkunnig. Och de fick ju ingen veterinär till det där, men Algot jägaren, han var en liten god som någon veterinär och syssnade på hunden. Och han fick tillbringa då och vaka över hunden på nätterna. Så dog hunden och det var en förfärlig historia. Han fick en helig begravning alltså, här uppe just i backen där vi är. Isidor Bjelke gick efter sorgtåget och spelade sorgmusik på dagspelet. Ja, bland större inrättningar vi har ju talat om färgeriet och bryggeriet av fel så har vi ju Sparbanken. Det var ju något fint där. Det som då styrde och ställde här, det var ju häradsstyrare Samsjö. Han gick inte i vägen för någon. Han tog inte av sig hatten för någon. Han bara gick fram. Och han satte sig på kassörsplatsen i banken. Och så när folk skulle betala in sina räntor på lån och sådant, så måste de ha jämna pengar. Annars tog han inte emot någonting. Vi kan gå hem och skaffa eller gå in i butik eller någonting. För de som bodde långt borta, de kanske inte kunde skaffa växel på dagen. Komma igen nästa torsdag. För det var ju bara på torsdagen. Ja, vi kan betala straffränta också. Så jag tänker mig. Men han var alena rådande där, måste jag säga vad det var. Jag nämnde här sedan, innan vi kom fram alltså till Rysta, så var det fullt med tjänstemän och ämbetsmän. Vi var fullt klockade med ämbetsmän och tjänstemän här i Rysta. Här bodde ju kronofogden, här bodde häradsskrivaren, här bodde länsmannen, prästen och lärare och kronojägare och andra. Och den tiden tycker jag är lite grann värd att studera för hembygdskapen. Alltså man kan väl säga att det var ett kulturellt centrum, för det är väl en utpost av kulturen. Där det finns sådär mycket folk i sådan standard på ett ställe. Ja, jag går väl i kronologisk ordning nu. Och då är vi framme vid, låt oss säga, sekelskiftet. Och det skrevs ju i tidningarna mycket om det där sekelskiftet. Innan det bröt in. Och det talades mycket om det där sekelskiftet. Sades ju det att 1800-talet som gick ut på det skulle följa 1900-talet. Och det allting skulle bli så mycket bättre. Allt skulle bli nytt. Nu skulle man verkligen börja och tillämpa sina goda föresatser. Och nu skulle det bli någonting helt annat. Hela världen skulle bli bättre genom det här klockslaget klockan 12 på natten den 1 januari 1900. Det var en mätbörd för det. Vi fick vara med på gudstjänst i riksdagskyrkan. Det var en gudstjänst som började klockan 12 på natten. Och det var kyrkvärden Bergholtz som predikade. Och det var ju så kallt i kyrkan så det liknade ingenting. Och inte hörde jag vad han sa. Men jag hade ändå en mycket stor behållning utav den gudstjänsten. För att vid andra sidan gången i kyrkan satt korporal Gräns, den ståtlige, härlige mannen Gräns i paraduniform. Jag hela tiden och tittade på honom. För jag tänkte det, att tänk om jag någon gång själv kan bli sådan som Gräns. Så ståtlig och så fin uniform. Han hade också ett litet vapen vid sidan här som jag beundrade mycket. En, han var distinktionskorporal. Och de hade ett litet vapen, det var inte en sabel. Och det var inte en värja. Det var en liten kortare sak. Som kallas för fascinkniv. Och den hade han polerat upp den här baljan som en glänsla omkring det där. Och sen gick jag gärna i kyrkan. Om jag visste att Jens skulle gå dit. Men annars gick jag inte så gärna. I kyrkan. Utom lite längre fram som jag kom till. Då gick jag i kyrkan varenda dag. Utom på söndagar. Ja. Där var detta. Sekelskiftet. Och vi märkte inte egentligen någon skillnad sedan vi fick att allting var så ungefär. Trots alla löften om allting skulle bli så bra. Och så där. 1901. Då var det tid för pojkarna Dahl att resa till Växjöskolan. Och det var ju första gången som vi skildes ifrån hemmet. Och då hade man en känsla av att nu reser vi hemifrån. Och det är nog för alltid. Vi kommer aldrig att få vara hemma riktigt mera. Annat än på våra serier. Och det var mycket tårar. Och mycket omkörningar. Innan vi kom iväg med Anton Andersson Gefilaren som skötsade oss till Stockholms järnstation. Ja, man var ju pojke och tårarna torkade väl när tåget satt igång. Och framför allt så fick man helt nya intryck när man steg av vid Växjö järnstation. Fyra järnvägslinjer mynnade fram vid Växjö. Och det var ett förskräckligt springande med, mellan tågen och folk tog fram och tillbaka de förhållanden. Och sevärdheten, det var ju stationsinspektoren Håkansson som hade världens rödaste ansikte. Man kunde inte se det ansiktet slutade och, den, och vad den där röda randen tog vid. Det var rött att gro. Och det var hotellvaktmästare i Kina och i Borne. Hotell Nyström och Stadshotellet som gjorde honnör och bar väskor och så vidare. Och folk vimsade sig fram och tillbaka. Och en liten gubbe sprang och frågade. Och sa att han skulle bära väskor väldigt billigt. Han kallade sig bärare Pelle. Det var en gammal man det där. Och det var en hygglig karl. Men det går ännu mer sedan. För han höll alltid till nere vid järnstationen. Och var lite. Så ta hand och så där och hjälpa landsbogar som kom. Och inte förvirra sig för mycket i stadens vimmel då. Som heter dem. Den där järnvägsstationen i Växjö, det var väl som på alla andra ställen att det var en mötesplats för folk. Ville man gå ner och se på någonting eller någon människa så skulle man gå ner till järnvägsstationen. Där gick folk alltid ner och skulle se på tåget och de skulle träffa andra människor och allt det där. Och det var en mötesplats där. Höll man till skolpojkarna och där och gamla människor och där. Och där såg man kända människor och fick. För att tala sig lite grann om dem. Och det var nog vanligt över hela Sverige att järnvägsstationen var en mötesplats. Ganska dystert var det emellertid. järnvägsstationen en dag i veckan då de körde fram med den svarta fångvagnen. Den kom från fängelset med fångar i som var kedjade till hand och fot. Så de skulle köras ut då till olika domstolar och åka med tåget då. Det var ett ting i vad de hade tingställen, det minns jag inte, men ute i länet då. Och det tyckte man ju var ganska dystert för det. Det var så svart och röstigt och det järnskamlet omkring. Det tyckte man var lite röstigt, men det gick ju över det också. De här som sjöng här nyss, den damen som sjöng här, som sjöng 14 år för att jag var, då kommer jag att tänka på Kristina Nilsson. Kristina Nilsson har ju lärt noter på sång här i riksdagen. Och hon lär ha sjungit den där sången, 14 år, tror jag visst att jag var. Och den här damen som sjöng här, hon sjöng nog kanske lika bra som Kristina Nilsson, det vet jag inte. Jag har aldrig sett Kristina Nilsson. Men jag har varit inne i den järnvägskupé som Kristina Nilsson brukade använda när hon kom till Växjö. Hon hade släktingar i Växjö. Hon hade en brorson som ägde en stor egendom utanför Växjö. Den hade hon köpt och skänkt sin brorson. Och jag blev då, om det nu var bärare Peder eller någon av stationskararna som vi kände, frågade om vi ville gå in och titta på Kristina Nilssons järnvägskupé. Hon hade alltid sett. Och vi kom in i mötet och möttes utav den starkaste doft, starkaste luft utav parfym och odekolon. Och det där har varit så att Kristina Nilsson, hon hade ju en påklädeste eller trotjänarinna med sig, var hon gick och var hon stod. Och den där, hon gick omkring med sådana här parfymflaskor och skvätte omkring överallt. För Kristina trodde att det var bakteriedödande, så hon blev inte förkyld, hon blev inte sjuk om hon var i den där doftkretsen. Och likadant på hotellrum. Vi fick byta både madrass och annat efter en rättsplats. Ja, jag kan tala tyst om skolan sedan. Det var ju därför vi reste dit. Jag reste dit för att gå i skolan, vet jag. Skolan började klockan 7:15 på morgonen. Och vi bodde på Kanalgatan hos några gamla fröknar. Ganska nära domkyrkan. Och då tänkte jag det att det är enkelt att höra på domkyrkan. Klockan när den slår sina klockslag, så vet man ju precis när klockan är. Från stadens 5:00 så är det bara att ligga och gasa en halvtimme och så får man se upp i det här. Den slog inte på det viset. Den slog alltid 4 slag först. Och så 1 slag. När det var en kvart över. Så kom det 4 slag. Och 2 klämpningar. Då var det halv. Och så vidare. Så det först här en massa slag. Och det vågade man inte lita på. Jag visste ju inte att jag hade så dum ringning i Växjö-Domkyrkan. Så jag kunde ju inte. Kunde inte sova. Ja, det där med skolan. Jag vet inte hur det är lite. Men då. Så var det ju absolut diktatur ifrån lärarens sidan. Nu för tiden vågar man inte tala om och lägga upp det hela lite grann på det moraliska planet. Men det gjorde de på den tiden. Den minsta förseelse så kunde man få en offentlig uppsträckning på den samlade morgonbönen inför 300 elever. Och han sa det som utsläng att de kunde göra på det viset. Det blir aldrig folk för dig. Vad ska det bli av det vi stackar och så vidare? Det är det sämsta man kan göra för det och det viset. Ja, så var det på den tiden här. Kanske bättre nu. Så mycket roligare var det då när terminen nalkades sitt slut och man fick resa hem. Det var en jublande glädje, kan jag säga det. Och så kom vi då hem till riksdagen, men det var överenskommet att vi skulle inte slå dank på sommaren när vi skulle gärna försöka få något litet arbete. Och jag för min del Jag var i 2 somrar hos Smedenberg här uppe i Hjärtetid. Och första sommaren så var det väl en gesell där som hette Eston Karlsson ifrån Köpstad. Han var riktig gesell, han hade lön och sådär, jag hade ingen lön. Och andra sommaren så var David Damberg smidgesell. Och jag var då bara biträdd så att säga. Men jag hade maten i alla fall hos Berg. Och så god mat som fru Berg lagade, det ska jag säga att det får man verkligen leta efter. Hon var fenomenalt duktig med människan. Och han var väldigt snäll och hygglig mot oss också. Ja, och vi talade ju om det här med kyrkan och nyårsskiftet och det där. Men bland stormakarna här så hade vi ju gamle stormakare Jonsson som bodde i en liten stuga uppe vid ett stycke från marknadsplatsen där uppe. Jag vet inte om stugan är kvar eller inte. Jo, det är kvar. Ja, han gick varje söndag till kyrkan. Observera, till kyrkan. Aldrig in i kyrkan. Nej, det vågar jag inte, sa han. För de som går i kyrkan, de dör. Inom 1 eller 2 månader så är de borta. Ja, men så är det. Ja, men det är ändå utan att gå i kyrkan. Nej, fan, det är, och så räknar han då upp Kalle Smy och alla möjliga som har dött. Han dog bara 14 dagar, sa han. Ja, vad kan det bero på då? Ja, det vet inte jag, sa. Nej, det gör det, sa jag och han, det vågar jag inte. Nu var det att det var ju så hemskt kallt i kyrkan. Och folk blev förkylda, eller om de var förkylda, och det ännu värre. För det var nog inte hälsosamt, måste jag säga. Nå, det visste ju alla andra människor också om att det var kallt i kyrkan. Och någon förutseende kyrkostämma, eller vad det heter, beslut att det skulle göras en trossning. Man skulle fylla trossning uppe på vinden i kyrkan. För det var bara ett bred, det taket inne var bara ett bredgolv och ingenting sen, och sen var det inte taket. För det var så glest som man kunde se personerna. Och det skulle fyllas med sågspån och så skulle kläs in med bred. Ja, det passade ju bara för sommararbeten hos Klas på höjden. Det var en gammal hedersman som var och gjorde allting. Han var snickare och han gjorde var reparationer som helst med kan. Och väldigt snäll och hygglig var han med det. Han var så gammal. Ja, det var inte vart ens. Men han mindes ju den gamla kyrkan här. Och det var väl fler som mindes när vi kom hit. För det var ju bara 30 år sedan. En gamla res på den tiden. Men Claes hade varit med om att riva den gamla kyrkan. Och han sa det, att det var ett sånt murbryt mellan stenarna. Så vi skulle på med spett och kork. Men det gick inte. Vi fick borra hål och spränga den i första stenarna. Så den hon stod säkert på den gamla. Nå det. Lars han utsågs att göra den där forskningsarbetet. Och han engagerade då 2 pojkar, Selén, August och Fredrik, och jag, 3 stycken, att vara hans snickeri medarbetare, och det gjorde vi. Och vi började vid midsommar, jag minns inte årtal, om det var 1904 eller någonting, 5. Ja, det är samma, det var i alla fall 1904 eller 5, någonting. Ja, så man tar sig upp under vinden. Vi var då uppe i tornet, och det var en liten lucka där, eller en öppning i tornet inåt kyrkan, och så skulle man då gå ut från den vinden där uppe. Och då så sa Claes, stig för all del på bjälkarna, och inte emellan, därför att bredtaket, alltså taket där, det är så glest skickat, så stiger du på det så åker du ner i kyrkan. Ja, det ville vi inte göra, utan vi gick på den bjälkarna. Och något så dammigt har jag aldrig varit med om. Jag minns vi hostade ju svart i hela veckan eftersom vi hade slutat för det arbetet. Det var ju, till att börja med så bar vi upp de där säckarna med sågspån. Så bar vi upp de där säckarna med sågspån genom alla trappor och allt sådär. Men så till slut så fann vi på det att vi skulle våga göra ett litet hål i det där innertaket i kyrkan. Och så hissa upp säckarna och breda som var. Det gjorde vi för hand då. Vi fick tag i en oxtöm och gjorde det där. Ibland så tappade vi en knipp och bredde så då när vi gick med kyrkan så det var alldeles för fint. Nu var det så att jag sa att de där pojkarna Selén, de var ju mycket musikaliska och de sjöng bra. Och då var det så att vi gick åt ganska mycket spik när vi skulle spika det där bredden där uppe. Och vi skulle spika in yttertaket också för den delen så det var ju. Så stänkte jag ut och ge sig på där uppe. Och så skulle man fylla sedan yttertaket också. Och mycket arbete med det. Men Claesson hade alltid ont om spik. Han köpte bara ett paket i stöten. Och när spiken var slut så sa han till honom, jo Claes, nu är spiken slut. Ja, men jag ska gå ner och köpa hos er. Så gick han ner då till ek och köpte spik. Medan han var borta då, så passade vi ju på att gå ner och prova orgeln. Och August han spelade ju. Det var inga salmer. Så det var han. Så övergick han så småningom till mera liturgiska. Och vi slutade ofta de där sångövningarna att sjunga till August ackompanjemang då. Ära var ett glas på höjden. Och då kom Claes en gång när vi gjorde det. Men det gjorde vi inte om sig. Han verkligen arg på oss. Och det var ju inte så bra i oss kanske. Men i alla fall, vid de första dagen i augusti så hade vi fullgjort då i väl. Och Claes betalade ut avlönen till oss. Och jag hade aldrig tjänat några pengar förut i mitt liv. Och jag vet inte vad pojkarna Selén hur mycket de fick. Jag fick 5 kronor. Och det var mycket pengar för mig, så jag var så glad. Jag sprang hem till mamma och sa, jo jag fick 5 kronor ut av Claes. Ja, sa mamma, då tycker jag att du ska köpa någon, som hon sa, behållningssak. Som varar lite grann så inte det blir fördärvat med samma. Och det är ju märkt när det är morgon eller övermorgon så kommer en guldsmed från Vetlanda. Och då kan du kanske gå upp och få någonting där. Ja, hon föreslog en klockkedja, för det hade jag ingen. En gammal klocka hade jag, men ingen klockkedja. Ja, jag kunde ju knappast invänta den där marknaden så jag skulle ha den. Så då kom ju marknaden med buller och bång. Och det var guldsmeden ifrån Vetlanda. Och där låg några silverkedjor. Och jag frågade vad kostade det. De kostade 6 kronor. Nej, jag hade bara 5. Jag vågade inte pruta på något sätt. Fick hem igen. Och då fick jag 1 krona. Och så mamma. Och så gick upp och köpte den här kedjan. Ja, den hade jag då så länge det var modernt att ha sån här klockkedja. Så jag ser det är först igen. Sen så blev man ju förlovad och gift. Och då fick min fru den där klockkedjan. Och då lät hon montera in som armband på ett armbandsur. Och nu så har jag faktiskt den kedjan och den klockan med mig här idag. Och det är alltså det jag förtjänade på. Mina insatser på det kyrkliga området. Ja. Kyrkklockorna brukade ju ringa till och samla folk till gudstjänst. Och klockorna ringde när det hänt någonting annat. De ringde ju när det var eldsvåda. Men särskilt dyster klang hade klockorna. Året 1905, då höll vi på att komma i krig med Norge. Vi var ju i union med Norge tidigare, och norrmännen ville bryta sig ut, och det ville inte Sverige. Trupperna marscherade upp, norrmännen på sin sida, och de bemannade sina fästningar. Våra trupper marscherade upp längs hela gränsen där uppe, framförallt i Värmlandstrakterna. Våra indelta soldater kom i full uniform här, och här utanför kyrkan hade vi samlats. Vi hade hört den dova kyrkoklangen, och de förstod vad det gällde. Fjärdingsmännen rusade från skottskolor hemma hos far och skulle ha order om hur de skulle bära sig åt. Vi skulle sätta upp affischer och anslag, inkallelser till de värnpliktiga, och det var ett försänkligt levande här. Jag minns inte om gamle korporal Gräns var med, jag tror han var pensionerad på den tiden. Men det kan ju hända att han också var med. Men det var andra gamla soldater som ryckte in. Och jag tror på den tiden att soldaterna var skyldiga att gå till mötesplatsen och inte fick någon ersättning. Men de hade slagit sig ihop, jag har 5 stycken minns jag här i kyrkan, om en gerskiva och skjuts, så de fick åka. Och då kom de ju fram lite tidigare också. Jag hoppas verkligen att man fick betalning för den där resan. Ja, det där med Norge, det var i alla människors mun. Man talade om det där. Och man var så arg på norrmännen, norrbaggarna, de rackarna, de skulle man ge på riktigt. Och så är det där. Det var ju så att vår gamle konung då, Oscar II, det var en fridens man. Han hade absolut sagt att det får inte bli någon strid med någon. Vi måste göra upp det här i godo. Och det utsågs en kommitté som skulle resa upp till Karlstad och förhandla med en kommitté ifrån Norge om villkoren för skilsmässa mellan Norge och Sverige. Ja. Som ordförande och chef för kommittén ifrån Sverige, det var statsminister Christian Lundeberg, en mycket framstående och enastående duktig människa. När de reste iväg härifrån Stockholm och till Karlstad, så var det tillsagt att vi skulle ha med sig en massa underordnade tjänstemän och andra, och de skulle ha skrivdom med sig, och de skulle ha sigill med sig, för att när de undertecknade de där fredssakerna så skulle det vara lagtsigillen under, och då skulle man sigill med sig. Nå, de reste dit, och när de kom fram så sa allihopa på den svenska sidan, även Lundeberg, ja, jag tog inget sigill med mig, för det blir ingen fred, det blir krig. Jag har ingen användning för de där sigillerna. Det blev fred, och de skulle ju till att underteckna, och hade de inget lagtsigill, ingen sigill, och det måste det vara. Vi fick skicka ut folk på stan och hämta in sådana här sigill med de initialer som passade till var och en i den där kommittén. Sen ändå tog jag som inte lyckades få något civil som var riktigt bra. Det var inte det de la garde. Det var väl ingen som hade de bokstäverna i sina initialer där uppe. Så att de civil som är under fredsavtalet mellan Sverige och Norge, det vet jag rutsingen om, det är riktigt giltigt. En annan sak som följde med den här skilsmässan. Det var ju så att före 1905 så såg den svenska flaggan inte ut som den gör idag. Utan det övre hörnet som nu är blått, övre hörnet närmast stången, där satt unionsmärket lika stort som den här fyrfärgen. Och det var en komposition utav norska och svenska färgerna. Och det var så blandat det där, rött och svart och vitt och gult och blått, så det kallas för silsaraten, som vi hör. I och med den där att vi skilde stå ifrån Norge, så skulle man spräta bort unionsmärket och sätta dit en blå tygvig istället. Då tog Runstedts hem blått tyg. Man kunde då köpa en bit där, och så skulle man spräta bort den där. Och det var ingen som vågade sig på, det var rätt så känsligt på det där. Utan det var, tror jag, var ställare Olanden som åtog sig det där, och det var flera stycken med sina flaggor till Olander, och han sprättade bort den där unionsmängden och sydde dit den där blåa. Då fick man en extra utgift som den där skilsmässan. Ja, 1906. Är vi väl framme nu? Då konfirmerades man på sommaren, så då kunde man inte ha något arbete. Och det var Sven Florén och jag som konfirmerades. Vi var två stycken, och vi konfirmerades för pastor Håkan Sjögren, som då var kommunister i Nydala. Och vi cyklade då vissa dagar under sommaren till honom och fick på undervisning. Och när det då hela var över, vi konfirmerades då i Nydala kyrka, så var ju doktor Florén och där, och hans fru och våra föräldrar. Och så efteråt så frågade vi då Håkan Sjögren hur mycket han ville ha för besäras med att han konfirmerade konfirmationen. Han ville inte ha någonting. Han var så trevligt, han skulle inte. Men då tänkte vi på hemvägen, som ni sa, att far och den där doktorn Florén, vi talade om, vi måste ge honom någonting i alla fall. Så när då Håkan kom fram här en gång till riksdagen, så sa far att jag hörde doktor Florén, jag har kommit överens om att du ska få en present av oss i alla fall. Jag tänkte ge dig en cykel. Ja, men det räcker med en begagnad, sa han. han fick i alla fall en cykel. Och det stod han aldrig för. Han trodde nämligen att man kunde bara sätta sig på en cykel och så gick och cykla. Men han höll på för det här, att det är inte uppe i backarna. Som väl var så lycka bryta sig. Ja, nu börjar det snart ferierna. Man börjar tänka på ferierna. Så tänkte man alltid på att det var de längsta ferierna, när man tänkte tillbaka, det vill säga sommarferierna. Och därför tänker man ju alltid, än idag, på riksdagen, i sol, i sommar. Så tog skolan slut, man lyckades taga någonting som heter mogenhetsexamen på den tiden. Och då sa far att nu har jag skött om att jag har blivit student, nu får du själv försöka att klara ekonomin, och du får låna pengar på något sätt. Ja. Jag talade i början här om Kalle Rundqvist. Och det var den första som skrev på som borgensman på mina lån. För det stod han stod med sitt namn så länge jag behövde honom, under alla 20 åren, tillsammans med naturligtvis en hel del andra. Men det kan man se ändå hur nytta av varandra. Ja, så inför ju värnplikten. I den där boken som var så trevlig, som Hembygdsföreningen har givit ut, den senaste boken, där ser man ju en del pojkar ifrån riksdagen, som bland annat hade att göra med den där båtbesättningen på Albatross, om ni minns. Det var ju under det första världskriget som en tysk båt som hette Albatross blev beskjuten utav ryska örlogsfartyg. Och de var så övermäktiga så båten måste ju styra upp mot land och köra upp på land på Gotland. Och besättningen blev tillfångatagen. Och det kan jag ju tala om att den som först mötte den besättningen på land på Gotland, det var en riksdagsbo. Och det var Sven Florén. Han var reservlöjtnant i något regemente där. Och fick ta hand om de där kararna från Albatrossen. Sen placerades de ut som fångar på olika ställen, bland annat då Skillingen. Och det kommer tillbaka till så småningom. Ja, det där med värnplikt. Jag blev tilldelad sjukvården. Sven Westberg, som jag talade om förut, från Lundborg. Han var också med. Och vi skulle då vara på det sjukhuset i Skillingaryd, det röda huset som ligger mitt inom trädgården. Ett stort, stort hus, rött i två våningar. Det var sjukhus. Och det var ju en läkare i utbildning. Det var ju mest till att skura och städa och damma och putsa fönster och tömma nattkök. En dag så kommer det ut på djungeltelegrafen ett bud att general Uggla kommer att överraskande inspektera regimentet. Ställ i ordning kungarummet. Ja, kungarummet. Det var ett rum på andra våningen. Nordväst gavelrum. Det kallades för kungarummet, för det hade en gång i världen i ordning ställts för att ta emot konung Oscar den andra, som dock aldrig kom att bo i rum. Det stod tomt, kallat det. Nu skulle generalen bo i rum, general Uggla, och vi skulle städa rummet. Det skulle ske mycket noggrant. Han var så petig, den generalen. Och det måste ske under befäl utav gamle sjukvårdssoldaten Nyqvist ifrån Gällarud. Han kallades för skarprättare för att han hade en sån där skarp profil. Alltså pannan och näsan gick ett. Det var så stäven på en isbrytare. Och så var han grym och elak i utseendet och arg i talet. Och det var skarprättaren. Han skulle se till att vi städade. Vi kom upp i det där kungarummet. Och det var 1911. Min miljöga förhållande. Det var någonting så fruktansvärt. Och inget på det rummet som ingen människa hade varit i på åratal. Han hade nämnt stoppat sig så att han lyste kortet, skaffade ett antal av halsen. Där är en utbevarn. Ja, vi imponerades ut av kungasängen då, det var mässingsknoppar på den där imperialsängen och det var en korgstol, en gammal korgstol som stod och själv knastrade för den där. Var det kommod med alla tillbehör och över kommoden var det en bonad och på den var det sitt i klump sömn. Tvåg att jag var vitare än snö. Och över klumpsömmen så hade en spindel spunnit sitt nät så att skriften blev sådär väldigt poetisk på något sätt genom att man fick läsa den genom nätet. Nyqvist, skarprättaren, tog sig en slutet. Vi måste gå på Gulleknut och dricka öl innan vi börjar. Och det var ju mycket lilla trevligt, för det gick ju med. För det var så att det var Gulleknut, det var ett annex till det där hotellet som ligger nere vid järnvägarna. Och det kom inte värnpliktiga in på den där utsäljningen, utan det måste vara lite mer reputerliga människor så som skarprättaren till exempel. Man måste uttala ett lösenord också för att komma in där. Ja, skarprättaren kunde ju lösenordet och vi kom in. Och det var ett långt och svalt rum. Det var ungefär som att komma in i en lång järnvägsvagn med bänkar och bord på ömsesidan, en smal gång i mitten. Och den gången var beströdd med sovspån för att man skulle spotta och säga på den. Man gick tyst och gjorde sig. Och det luktade så pass illa, utan allt möjligt, tobaksrök och annat, så att man måste andas med munnen för att inte, inte kväva sig. Ja, och vi satt oss rätta där då och så beställdes då in öl och det kom in då öl på en bricka. Gammal blåbricka. Och så började vi hälla upp det där ölet och då så säger skarprättaren dessa sanna ord. Den rediga törsten, den kommer inte förrän efter tionde halvan. Och det var en liten blek karl som satt vid sidan där. Det äger sin riktighet, sa han. Och så flyttade han över till vårt bord. Och han började resonera med oss där när det små stora sorgsna ögon och blek och elände såg han ut. Och så tog han fram en portfölj, en spränggranat, och så ryggade han tillbaka. Vi sa, han laddade det. Ja, det vet jag inte, sa han. Det ska alla militärer ha en sån där. Det ska ni ha på ett skrivbord. Det kostar bara 10 kronor. Ja, det hade ingen stenbord naturligtvis. Inga 10 kronor för den delen heller. Så det är ingen affär utav det. Så tog han inte våra bastur och drack lite grann, och det tyckte vi inte var vidare. Så tog han upp en annan sak ur sin porträtt. Men ni kan köpa ett foto av mig, sa han. Då trodde skarprättaren att det var så kallade franska foto som han hade. Skarprättaren tog på sig glasögonen och slickade på staterna och försökte titta på det där. Och då var det då en dam på korset, men det var fullt påklädd dam i höga snörkängor och alltihopa. Och ansiktet, det var just ansiktet på den där, det där bleka karen. Och då sa han, jaså, ni känner igen mig, ja. Jag är damimitatören Violet, som är i Tivoli här nere. Ja, det var ju trevligt, sa vi. Köp ett kort som minne av mig. Vi vill inte ha något minne av honom. Det blev ingenting. Ja, då hade vi alltså börjat. Det här var början på städningen alltså. Sen gick vi tillbaka då. Men när vi kom ut på slätten så kunde man inte ha vapen och åka och knäppa. Det var ju varmt och svettigt och danska knäppa. Och då mötte vi kronolänsmannen Vitmark. Och gjorde hon höra på honom. Det hade vi haft att göra med. Han var ju kronolänsmannen i Finnehäls. Och hade lite med det hela att göra. Och han sa ingenting. Och vi fortsatte mödosamt över slätten. Och så kom vi tillbaka till det där kungarummet. Och då så räker skarprättaren sig i kungasängen med stövlarna på. Och så medan han börjar snarka så säger han, tror du att Vikmark, länsmannen, vet att vi säljer öl olovandes på Guld och Knut? Och så snarkar han. Ja, då blev vi lämnade ensamma, Sven och jag. Och då bestod ju vår städning i att vi tog bort den där spindelväven över klumpsömmaren. Och sen var den städningen färdig. Men jag kommer till en annan sten. Det var mycket fridsamt, känns jag här. Jag håller på att städa egentligen. Och så vill säga. Och det var så att det här rummet, kungarummet, det var alltså en trappa upp. Men på nedre botten, där var också på norra ändan, över hela gavlen, ett stort rum. Och det användes som lektionsrum. Och annat, när det var dåligt väder så hade det lite övningar i det där rummet. Det var nog stort som halva det här rummet, jag såg. Men det där. Det där skulle golvskuras, knäskuras. En gång i veckan eller en gång var 14 dag. Antingen det behövdes eller inte. Och det var så att jag föll ofta på Sven Westbergs och min lott att göra den där knäskuringen. När man då började här borta i ända och så tittade framåt så var det ändlöst som ett skånskt betfält. Man tänkte man kommer aldrig att se på det där. Och så var det en sjukvårdsaffär som kom och inspekterade. Nå, det lärde vi oss snart att veta vilka tider han kom. Och då tänkte vi, ska vi hålla på hela dagen och skruva det här golvet? Det gör vi inte. Utan vi ska hitta på en bättre inrättning. Och då gjorde vi så här. Och du vet inte vem som hittade på det. Att vi gick upp på vinden på det där sjukhuset. Och där låg alla smutskläder. Trasor och lakan och vanlig vildkalsong. Och då band vi ihop ett par lakan. Och fyllde dem med smutskläder. Så vi fick en boll. Och den baxade vi ner den smala trappan. Och fick in den i den lektionssalen. Hällde ut ett par hinkar vatten. Drog bollen 2-3 gånger över golvet. Och 10 minuter var det upp. Helt annat än den här knäskuringen. Dessutom hade vi stor hjälp av att golvet hade sjunkit något i ett av hörnen där borta. Och då rann vattnet väldigt förståndigt. Och man var så vacker när det pådade ner mellan springorna där borta. Och man behövde inte använda den bollen som gick där borta. Då skötte sig själv det. Vi hade hållit på med det där en tid. Så var det en pojke där som var lite snickarkunnig. Och han sa det, men för allt det sa han. Akta er pojkar, för det börjar ruttna där bort i hörnet. Jag gick på golvet en stund sedan och det sjunker betänkligt. Man, det hela torskningen är genomblöt och det ruttnar upp det där. Ja, jag vet inte hur vi klarade upp det där. Vi satt ett stort bord där i hörnet som ingen skulle med. Nåväl, i det sjukhuset, 2 år efter talet, eller 3, så blev det sjukhuset förvandlat till fängelse. Och i det fängelset satt så som fångar en del av Albatros-besättning. Och det var de pojkarna som träffade de här riksdagpojkarna som är avbildade i den här sista, senaste riksdagsboken. De där tyska sjömatroserna, de rymde ifrån det där fängelset, från sjukhuset. Några år efter detta, efter rymningen, så tjänstgjorde jag i Sälsjö som notarie över domsagan där. Och där fanns på den tiden någonting som hette Sälsjö praktiska skolan. Och en av lärarna i den skolan var just en utav de där pojkarna från Albatros, en tysk pojk alltså. Han tjänstgjorde som lärare där ett par, 3 terminer. Jag träffade honom aldrig, men jag såg honom. Och då pekade de på honom och sa, den där pojken han hörde till Albatros besättning, och han var en av dem som rymde ifrån Fillingen. Men jag hörde folk berätta att den här tyska pojken hade talat om att de fick idén till rymningen genom att golvet i ett av rummen i sjukhuset var så genomruttet, så det var så lätt att ta sig igenom. Jag undrar om det var, om det verkligen var det rummet som vi hade burit oss åt så illa. Jag undrar det. Ja, återvände lite grann till riksdagen också. Vi hade ju här en tid en författarinna som heter Ulla Linder. Hon har skrivit en bok om riksdagen. Ligger där. Och hon ämnade väl en gång att skulle bli liksom en liten författarkoloni här, så hon försökte samla sådana som skrev och sådär här till riksdagen. Det blev väl ingenting med det. Men innan jag nu tar och berättar om henne lite grann, så ska jag tala om en riksdagsbo. En riksdagsbo som skrev mycket. Det var väl egentligen vetenskap han skrev, och det var Gustav Hultqvist, son till gamle folkskolläraren magister K.A. Hultqvist. Ja, Gustav Hultqvist, han var rättsmedicinare och mycket skicklig. Han var road utav att lösa mystiska, till exempel mordgåtor och sånt där. Lite detektiv. Han lag för det hade han i sig. Det var ett brottmål en gång. Det var en som kallades Esarparen i Skåne. Hans fru hade dött från att mäta sig från att ramlat i från en klappbrygga och drunknat och dött. Och då fick man ju för sig att Esarparen hade knuffat i gumman. Han hade också åtalat för det där. Men det tyckte Gustav Hultqvist alldeles fel. Så han gjorde den göra en sån där klappbrygga. Det var just också pojkarna här som fabricerade den där. Och klappbryggan då med träkonstruktioner av olika slag lastades på en bil, och Gunnar Hafström åkte ner med Gustav Hultqvist då till domstolen där nere i vad det nu var i Skåne. Och det begärde då Gustav Hultqvist att få demonstrera den där klappbryggan och framlägga sin teori att det kan inte ha varit så. Det kan inte vara Esarparen som har gjort det. Ja, hur det nu gick så blev ju Esarparen blev väl dömd i alla fall. Men det visar ju det att Gustav var intresserad utav sådana där saker. ett annat dödsfall. För mycket, mycket länge sedan intresserade honom också. Och det var en fråga. Dog Kristus på korset? Eller dog han inte på korset? Det där var skrivande om det där i många vetenskapliga tidskrifter och böcker. Och Gustav Hultqvist deltog i det där också. Och Gustav hade väl en åsikt som inte gamle Kåa, pappan, tyckte så mycket om egentligen när han var ledsen för det där. Det där var det då Karl den 12:e, hur det gick till när han dog. Det menade Gustav Hultqvist att det fanns mycket andra möjligheter än de som hade framlagts. En del trodde ju att skottet kom ifrån Fredrikshalls fästning, och en del andra trodde att det var en svensk som avlossade skottet med den där kulknappen, eller vad det nu kan ha varit. Och Gustav hade en tredje teori, vilken som nu var riktig, det vet jag verkligen. Nu var det ju så att gamle Kåa, alltså folkskollärare, fadern till Gustav. Han var väl skollärare här i 40 års tid, tror jag. Och efter det han blev pensionerad så var han ju kommunalstämmans ordförande i många, många herrans år. Och under alla dessa år, när kommunalstämman hölls i den gamla folkskolebyggningen, så gick han ju ifrån sitt hem. Dels under de 40 åren som skollärare och sen under många år som stämmans ordförande, så gick han ju till skolan och trampade på förstustenen som låg som trappsten utanför den gamla skolan. Den där stenen, det var en stor fyrkantig sak, nästan som bordet här. Jag tror nästan att det var en sån där självvuxen fin vacker sten. För det gick man ju och letade efter att få såna där. Och när sedan gamle skolläraren dog, så bad Gustav Hultqvist att få den där stenen utav kommunen, och den fick han. Och den la han som gravsten. Den la han som gravsten på pappans grav och ristade in de saker som ska stå på en gravsten. Nu kommer vi till Ulla Lindre i alla fall. Ja, hon har skrivit, jag vet inte att det finns någon annan som har skrivit en roman om riksdagen. Och det är den här boken som heter Byarydskungen i två delar. Och Byarydskungen, det var Runstedt. Han kallas i boken för Örnberg. Och den andra huvudpersonen kallas för Lönnblad. Han är inte så värst sympatisk skildrad. Och det ska vara då person Johan Ek. Och sen finns det väl andra också, jag kommer inte ihåg vilka de är. Ja, det där gjorde ju det att patron Ek, när han gick ifrån Mörkedala och över Åbron och till sin affär, så tittade han aldrig åt Runstedtska hållet. Därför att där bodde ju Ulla Linder hos Fredrik Runstedt i Runstedtska gården. Han ville inte ens se åt det hållet. Ja, jag nämnde det att Ulla Linder ville samla konstnärer hit till riksdagen. Hon fick hit en som hette Svensson Graner. Han var från Vetlanda, men han var författare, han var journalist från början och blev författare sedan. Han skrivit massa med små romaner och annat också. Han bodde här i några år. Och hon hade här ett slag, var det inte en kvinnlig, en som heter Ester Blenda Nordström. Hon bodde här också en kort tid, men det gick inte så länge. Men det var många som hälsade på här och tittade sig om. Sen hade vi en annan konstnär här, och det var Hugo Karlberg, Smålandsmålaren, som sålde sina tavlor så billigt då, och som tavlorna är så dyra nu. Han hörde också till det där konstnärs. Ja, jag kom i konflikt med Ulla Lindel en gång. Och det var så här, att under första världskriget så var det ju, allting var kristid. Allting var ransonerat. De påstod till och med att de skulle göra knäckebröd utav Stockarets torvmosse. Men det hade väl blivit dåligt bröd, så här. Det var dåligt allting. Det måste jag säga.
Man fick ju ingen fotogen till lamporna. Då beslöt vi att vi skulle göra ett litet elektricitetsverk. Bröderna Jakobsson i Kvarnagården skulle anordna någon krafthistoria där uppe någon, med sitt vattenfall. Och vi har tre stycken här. Det var David Ek och J.K. Bengtsson och jag som bildade ett litet tremansbolag och byggde då ledningar ifrån Kvarnagården och ner till riksdagen med transformatorer och allt möjligt sånt där. Det var ju så att det var kris tid i högsta grad. Och i de där transformatorerna skulle det vara någon fin olja. Vad nu skulle vara så det jag vet inte. Det fanns ingen olja utan det var ersättningsolja. Och det var väl inte mycket olja i det där. Det var endast färgen som påminnte om olja. Och det brann ihop det där så det var ju ständiga avbrott i den där elektricitetsleveranserna. Nu vet, när vi byggde de där ledningarna så måste man ju gå fram med stolpar och med ledningar och alltihopa där. Och jag tror att det var pojkarna Vink som var med och tog de där ledningarna. Så kom vi till, då hade Ulla Linde flyttat till den gården där läkaren bor nu. Och ut med vägen stod några träd, jag tror det var några lönnar eller någonting. Och för att gå fram ledningstrådarna så sågade de av några grenar där. Och Ulla Linde, hon blev så arg. Så hon hann inte klätt på sig riktigt utan sprang upp till oss, jag var hemma. Och gav mig en utskällning för detta. Jag visste inte att de hade sovit några grenar här. Så jag hade reda på sedan. Hon var så arg för mig för det där. Så det dröjde längre innan vi blev vänner igen. Men det blev vi ju förhandligt. Ja, sen fanns det ju en författare till här. Som inte var riktigt erkänd utav de andra författarna. Och det var Ernst Jansson. Radels gåare, om någon minns. Det var en intressant människa. Han hade varit grossist och resande i Wiener. Det låter gott. Och han var representant för någon firma i Stockholm. Han fick resa i Europa, Portugal, Spanien, Österrike, Ungern och alltihopa där. Och det där livet att resa i Wiener, det var nog lite farligt. Så han blev en aning naggad i kanten och kom hit till Vadels pensionat för att vila upp sig en sommar. Och kom att stanna här i 40 år hela sitt liv. Första tiden så betalde släktingarna för honom. Då betalde släktingarna för honom. Men sen dog de ut, han blev så gammal. Och då började han att skriva för tidningar. Och då hade han ju nytta av de där resorna han hade gjort i sin ungdom. Han hade lärt sig portugisiska språket, spanska språket, ungerska och så vidare. Och han hade kvar från den tiden en massa veckotidningar och annan litteratur som han gjorde översättningar av. Och det var ingen människa som hade läst det där förut, så det betraktades ju som nytt. Och det var exotiska environger och motiver genom att det handlade om Sydeuropa. Och han fick sälja bra med artiklar till olika tidningar och tjänade tidvis ganska mycket pengar. Ibland fick han tillbaka ett manuskript. De sa att det vill vi inte ha, det var dåligt sånt. Och då blev han så ond. Så han gick ner till Åbron, där allting hände. Och rev manuskriptet i 1000 bitar som han kastade ut över hästasvämmet. Så det var alltså vitt utav manuskript. Och han inte ens hälsade på Patron Ek när Patron Ek gick förbi. Och det gjorde ju alla andra. Inte då gjorde han det. Ja, han samlade ju pengar. Och det blev pengar över när han var död. Och jag tror att Riksdagens Sparbank alltjämt förvaltar en liten fond som kanske heter Ernst Janssons fond. Han testamenterade pengarna till, ja, försköna riksdag eller någonting i den vägen. Jag vet inte många författare som lämnar så mycket efter sig. Det får jag då säga. En dag var jag i Torshälla, en liten stad i Mälaren, i ett mycket respektabelt ärende. Och då köpte jag en tidning där. Och då fick jag se i tidningen att Ernst Jansson Jonsson, samma dag som jag var i Torshälla, fyllde något jämnt år. Det var kanske 80 år, eller 75, det vet jag inte. Det var jämna år och höga år. Och jag telegraferade ifrån Torshälla och till Ristad till honom. Han fick telegrammet inne på telefonstationen. Och det var väl Märta Thunander som lämnade honom det där. Om hon hade ringt till honom och bett honom komma.